vill tusentals demonstranter på svenska gator att Israel ska förintas. Var är alla varningar om 30-talet när antisemitismen de facto breder ut sig? Och kan man verkligen tro på att våra kroppar ska uppstå en dag? Det är frågor som vi ska prata om i detta jubileumsavsnitt av Veckans Nyheter. Vi ska också bjuda på några minnen från tidigare inspelningar. Varmt välkomna till det här jubileumsavsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist, ledarskribent på Världen idag.
Just det.
Ja, det här är ju faktiskt vårt 100:e avsnitt.
Det är helt otroligt. Är det 100 gånger?
Ja, det är faktiskt.
Så är det.
Jag tänkte att vi skulle återkomma lite till det i slutet av programmet. Men innan dess så ska vi gå in på nyheterna som vanligt. Vi ska börja med att prata om de stora pro-palestinska demonstrationer som äger rum i städer runt om i Sverige. SVT har flera gånger omnämnt de här demonstrationerna som manifestationer till stöd för civilbefolkningen i Gaza. Men tittar man närmare på de här demonstrationerna kan man se att det inte bara handlar om det. Det finns plakat där det står Free Palestine, alltså befria Palestina. Det förekommer kartor där Israel är utraderat. Det skanderas från floden till havet, vilket ses som ett uttryck för att det inte ska finnas någon judisk stat överhuvudtaget. Och det har på något håll till och med varit en skylt med texten Intifada till seger, vilket ses som uppmaningar till rena våldshandlingar mot israeler. Vad säger du om det här?
Nej, men det är tre saker som förvånar mig och skrämmer mig. Och det är mängden människor, det är hatet och det är tidpunkten. Alltså mängden, att det är så många i de här storstäderna över hela världen som har pro-palestinska demonstrationer. Och sen att det är så hatfullt, verkligen alltså, och antijudiskt, långt utöver vad som är anständigt. Och sen tidpunkten, jag menar, det är ju knappt att de döda har blivit, alltså de är fortfarande varma, bildligt talat, från 7 oktober, den här fruktansvärda massakern, som är 10 gånger större än vad 9-11 är, om man ska göra jämförelse proportionerligt mellan befolkning och antal döda. Mm. Så allt detta händer, det förvånar mig faktiskt och skrämmer mig att det är så många som har sådana extrema åsikter.
Var kommer det här stora hatet ifrån då?
Alltså jag har svårt att hitta en förklaringsmodell som är intellektuellt hållbar. Man måste nästan in på en metafysisk förklaringsmodell. Det verkar som att det finns onda krafter. Mörka. Jag tror ju på en världsbild.
Ja, det har vi pratat om.
Men alltså,
hur kan man... Har du ingen annan förklaring?
Nej, men alltså man dricker för mycket te eller vadå? Alltså det är ju svårt att förklara. Varför har alla så fruktansvärt mycket åsikter om de här kvadratkilometrarna? Efter den här fruktan, hur många judar ska dödas innan vi eventuellt kan tänka lite andra tankar runt det? Det är skrämmande. Mm.
När man hör de här slagorden om från floden till havet och Free Palestine så får man uppfattningen av att det skulle ha funnits en palestinsk stat som Israel har intagit. Mm. Men så är ju inte fallet. Däremot har det funnits olika stormakter som har haft kontroll över området vid olika tidpunkter. Bland annat britterna under en period då det kallades för Palestina.
Exakt.
Vad tror du att demonstranterna menar?
Nej, men de menar ju att Israel ska kastas ut ur sitt land helt enkelt. Alltså, vi kommer nästan in i 30-talsresonemang här. Judenfrei, Judenrein, alltså fritt från judar. Den slutliga lösningen, det blir någonstans väldigt tangerat nära detta. Det är ju skrämmande att vi fortfarande ser i vår moderna tid detta hända framför våra ögon. Mm.
Även etniska svenskar är med i de här demonstrationerna, inte minst från vänsterhåll och inom klimatrörelsen. Tror du att de förstår vad det handlar om, vad de demonstrerar för?
Men jag tror ärligt talat att många inte gör det. Alltså, utan man dras med i någon form av kanske välvilja mot också palestinska barn. För det är ju självklart offer som sker. Men någonstans måste man orka tänka mer än en tanke i taget. Alltså, det finns ju ingen vilja och syfte från Israels sida att komma åt barn. Men det största fienden mot palestinska folket är Hamas.
Mm. Men är du förvånad över att svenska klimataktivister är in i den här debatten?
Alltså egentligen inte. Därför att den som inte är intresserad av sanningen, den fångas gärna upp av lögn. Det som är sjukt i detta, Sara, det är ju att alltså, vänsteraktivister och på den kanten så att säga är ju oerhört ideologiskt skolade i en bokrörelse, hela regnbågsvärlden. håller hand i hand med islamister. Det är ju någonting som är väldigt konstigt. För i någon som är fruktansvärt grym emot andra sexuella avvikelser till exempel, är det ju islam, va? Och ändå håller man handen. Så att hatet mot Israel förenar två helt motsatta ideologier. Det är som att det finns någon gemensam, samma ande i botten.
Mm. Ja, vad du menade med det där att de inte bryr sig om sanningen får vi kanske komma in på en annan
gång. Nej, men alltså, sanningen kanske inte är det viktigaste, va? För att jag menar, så är det ju häpnadsväckande.
Ja, något annat som varit uppe i veckan är att Socialdemokraternas systerparti Fata, eller rättare sagt deras militära gren, har varit med i den här massakern mot Israel den 7 oktober. Och att delar av Fata också hyllar det. Mm. Och det här är ett parti som Stefan Löfven kallade för kära systerparti. Mm. Han träffade dess ledare Mahmoud Abbas och nuvarande S-ledaren Magdalena Andersson försvarar också det här samarbetet. Vad säger de där?
Alltså, när de gjorde det så hade ju inte det här massaken skett och inte heller det jubel som Fatah gjort. Det kanske jag ska säga, tycker jag. Men jag tycker som Gunnar Hökmark, moderaten, sa, han har ställt en fråga. Är det fortfarande ert systerparti? Alltså nu när ni vet lite mer. Så vi kan väl vänta in att det kanske finns en tillnyktring också hos Socialdemokraterna på vilka är det vi har förenat oss med egentligen?
Ja, vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om någonting som angränsar till det här. Nämligen hur svenska vänsterprofiler reagerar på antisemitismen. Mm. Under många år har vänsterdebattörer och vänsterpolitiker varnat för att 30-talet skulle vara på väg tillbaka. Mm. Dels genom SD, dels genom Moderaternas samarbete med SD och dels genom exempelvis Ungerns politik. Men nu när antisemitismen breder ut sig i Sverige, dels genom de här stora demonstrationerna, men också genom rena hatbrott mot judar som har ökat dramatiskt, då varnas det inte för 30-talet på samma sätt. Mm. Vad säger de där?
Ja, men alltså, det visar ju faktiskt ett mått av hyckleri, skulle jag vilja säga. Därför att det finns ju en högerextrem, nynazistisk, antisemitisk ådra. Mm. Men alltså hatbrotten utövas inte mest av dem, utan det finns ju statistik på det. Det är ju från oftast individer från Mellanöstern som har det så att säga, som barnsben.
Ja, det är
klart. Man kan säga att vargen, man har ropat efter att vargen kommer. Det visar sig att när vargen väl kom så hade den en röd mössa på sig. Och var rödluvan.
Men varför tror du att det är så?
Ja, men det är ju säkert många analyser på det, men en inte helt oäven analys är ju det att ganska stora grupper har vi ju nu från de här områdena som är också röstberättigade. Och det är också intressant att kanske ta till sig det. Vi har ju till exempel han El Haj som är socialdemokraten. Jag menar, det är ju en haj som simmar omkring i vår riksdag som ju faktiskt har antisemitiska drag.
Så du menar att det här är en medveten strategi från politiker?
Ja, men det är självklart så att det är en strategi att få så många röster som möjligt. Och om det är stora grupper som har en annan syn, till exempel på Israel, än vad Socialdemokraterna från början hade, så blir det ju mer och mer såna profileringar på frågorna. Så är det ju.
Ja, vi får nog prata vidare om det någon annan gång. Mm. Vi ska byta ämne. Mm. Och då har det blivit dags för veckans tips. Ja, vad har du med dig idag?
Jag har med mig en film som går på svenska biografer just nu och faktiskt inte kommer gå så länge till. Och det är Sound of Freedom. Mm. Den handlar om just med trafficking och bygger på sanna berättelser. Och det finns ju klipp här.
Trafficking
alltså,
kring barn.
Ja, just det, sanna berättelser runt barn som är utsatta för sexuell trafficking grundläggande. Och det är ju oerhört omskakande. Man blir bara omskakad av att se klippen på den. Men hela filmen går just nu på bio. Och den har ju väckt jättestor debatt den här. Mm.
Jo, den här filmen har ju gjort succé i USA. Men svenska filmkritiker har ju mer eller mindre dissat den. Mm. De har fokuserat på något som skådespelarna sagt eller skaparna bakom filmen och deras bakgrund. Istället för att fokusera på det som den handlar om, då, kampen mot barntrafficking. Vad säger du om det?
Men det är typiskt svensk kulturelit som ständigt ska inte bedöma konstverket i sig utan politiken runt omkring den. Den här är värd att se, för den speglar en fruktansvärd verklighet som vi behöver bli vakna över.
Mm. Vill du som kristen verkligen uppmuntra något som mormoner delvis ligger bakom som dig i det här fallet?
Alltså, för ett barn så gör det samma om det är mormon eller pingstvän eller lutheran som räddar henne. Det viktiga är att de blir räddad. Så det där argumentet biter inte på mig. sanningen är viktig och barnen behöver oss i detta. Och det här väcker oss. Så se den här filmen. Det är tips till dig, Sara. Och till alla som tittar på det här programmet.
Jag har redan sett den, men tack så mycket.
Ja, se om den då.
Ja, vi ska gå över till det sista ämnet. Okay. Och då handlar det om en teologisk tittarfråga. Ja, eftersom det var alla helgona helgen i helgen så tänkte jag att vi skulle ta upp en fråga som har med döden att göra. Det är en tittare som har skrivit in och lyfter frågan om ett uttryck i trosbekännelsen. Mm. Där man säger att vi tror på de dödas uppståndelse. Han skriver så här. Jag tror inte på kroppens uppståndelse. Kroppen är förgänglig. Det som dör förgängligt ska uppstå förgängligt, säger han och hänvisar då till första Korintierbrevet i Bibeln. Vad vi ska uppstå till vet vi inte än, skriver han. Så, vad säger du om det här? Mm. Ska våra kroppar uppstå en dag eller är det bara liksom själ och ande som ska uppstå?
Jag kan säga så här, Steven Spielberg, vi talar om film, släng det i väggen. Alltså den drama som Bibeln målar upp är väldigt fascinerande. Den talar faktiskt om att vår skapare, när han skapade människan, skapade han henne med tanken av en kropp. Den här kroppen, när jag dör så kommer det här multna och bli jord. Men Bibeln talar faktiskt om en uppståndelsedag. Och det handlar inte så långt jag förstår det om att det kommer rassla på kyrkogårdarna. Därför att faktum är att om vi nu ska bara ta det. Våra kroppar består ju av kolatomer till exempel. Det finns ingen unik kolatom som jag har. Så alla kolatomer ser likadana ut i hela universum. Men det talas om att när väl det här märkliga sker så kommer Gud att bygga nya kroppar till oss alla. Alla kommer att uppstå, oavsett om man tror eller inte. Så att, men det här, Sara, det kan ta inte bara dagar, det kommer ta veckor att undervisa om. Men det är vad Bibeln målar, om man nu tror på Bibeln.
Men Jesus säger ju samtidigt att vi ska vara som änglarna. Mm. Vad menar han med det då?
Det är frågan om relationer mellan man och kvinna och äktenskap och familj och sådana saker. Där är vår relation annorlunda på andra sidan.
Ja, så du tror att vi ska ha kroppar. Men hur ska de här kropparna vara då? Ska vi vara liksom våra mest perfekta jag? Hur kommer det bli konkret?
Jag kan säga så här, det kommer inte bli sämre än vad vi har nu. Och för min del är jag väldigt glad för det. Alla är inte så vackra som du. Men faktum är det. Vi kommer att få nya kroppar och vi kommer också kunna känna igen varandra. Du kommer bli ditt sanna jag och jag mitt sanna jag. När Jesus uppstod från de döda så kände man igen honom. Även om det också var någon form av förändring i hans utseende. Nu talar vi som om Bibeln är sann, vilket jag tror. Sen är det här ju det är fascinerande. Det ska bli spännande att se vad som händer.
Mm. Ja, vi får nog sätta punkt där. Vi ska gå över till det sista ämnet. Och eftersom det här är vårt 100:e program så ska du som sagt få kommentera lite tidigare inspelningar. Mm. Till en början, har du något favoritavsnitt?
Alltså jag kan inte säga exakt när det skedde. Men det är ju en grej alltså, som jag nämnde om, Sara, som jag står för. Jag har ju en annan åsikt än vad till och med folk i ledarskribenten i den här tidningen har. Jag är mot NATO. Jag tycker inte vi ska gå med i NATO. Jag vet att det är en politisk åsikt, men jag är det. Och jag är glad att vi fortfarande inte har gjort det. Vem vill försvara en Erdogan som klappar händerna för Hamas?
Så det är ditt favoritavsnitt när vi pratade om
exakt.
NATO?
Ja.
För att det stack ut.
Ja. Mm. Och jag sa sanningen. Mm. Du då? Har du något favorit på det?
Ja, jag tyckte nog att vårt avsnitt om Estonia var ganska roligt. Det blev lite hetsk diskussion där.
Ja, därför att du har en konspiratorisk synvinkel.
Det var ingen åsikt, jag ställde bara relevanta motfrågor.
Som min fru också. Min fru håller på dig, men vårt äktenskap har klarat den. Men man har rätt att ha en fel åsikt faktiskt.
Nej, men du, har du något starkt minne från inspelningarna då?
Ja, men vi har ju, alltså jag har ju ett minne som kanske inte tittarna vet om. Alltså jag vet ju inte exakt, vi vet ju inte hur vi ska säga här. Du har ju dina frågor, jag får en viss ram av dig. Men ibland händer det att jag inte kan säga rätt namn. Så jag har sagt en del fel namn. Det har hänt i min familj också. Till och med kallat min egen dotter för min hunds namn en gång. Det var inte så populärt. Men jag kan inte säga exakt vilket program det var.
Ja, det är många namn du har sagt fel. Allt från Kristersson till Jomshof till... Jag vet inte var.
Jag tror att jag har dig, för du är ju mästerlig på Komo, måste jag säga, faktiskt. Alltså, men vi har olika gåvor i livet. Ja, men okej, har du då något minne?
Ja, jag tänker specifikt på faktiskt när du hade just din lilla hund med här en gång, din lilla Elvis.
Ja.
Och jag är ganska hundrädd, så jag kommer ihåg att han hoppade upp på min stol och jag vågade inte ta ner honom, så det blev lite försening av programmet där.
Du, den som är rädd för Elvis behöver gå till psykolog.
Jo, jag märkte sen att han var ganska stark. Ja, men han skällde lite under inspelningen bara.
ja, det kanske du var värd också då. Så att,
ja, vad brukar du få för reaktioner på programmen då?
Nej, men alltså, jag skulle nog vilja säga att 80% av reaktionerna, det blir alltid någon form av reaktion. Det kan vara mejl och det kan vara, ja, oftast mejl i det. Så, och, men alltså, det är 80% jättepositivt, uppmuntrande. Sen 20% i lite fallande grad. Alltså en del kan ha motfrågor, en del kan ha åsikter till ganska tydliga åsikter. Så. Men det får man ju köpa. Mm. Jag tror på det fria ordet.
Mm. Du får inga hatmejl då?
Alltså, det kanske någon har kommit och så, men det är inte första gången ändå.
Nej. Du då? Du har sagt att du nästan gläds över om du tycker det är bättre med sådana reaktioner än inga.
Nej, men jag menar att det är roligare med människor som har fart under skridskorna. För då kan man ju styra skridskorna till rätt håll. Den som står helt still är mycket svårare att agera. Eller hur? Så att det är de goda människornas tystnad som jag tror är farligt. Mm. Vi behöver människor med åsikter och lite energi.
Ja, vi får sätta punkt där. Mm. Tack så mycket, Sven.
Tack själv.
Vi får se om det blir 100 avsnitt till.
Ja.
Och nu kommer det lite tårta in till oss här också som vi ska
avsluta med. Kalorifri.
Jonas. Mm. Tack så mycket.
Tack
till er som har tittat. Hoppas att ni vill se oss även nästa vecka. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det strax. Ha det bra.
Vad härligt. Wow, vad fin tårta. Ta rosen.
Jag ska släcka ljusen först.